Efter pingstdagens händelser som vi hörde om här förra veckan, då Guds ande kom över lärjungarna och vände upp och ner på hela deras tillvaro, så att de började tala på världens alla språk, förkunna evangeliet och utföra mirakulösa underverk. Efter allt detta läser vi nu att Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Eftermiddagsbönen refererar här till en bönesamling som sedan länge ägde rum varje dag i Jerusalems tempel. Det var en tradition som hade vuxit fram i samband med att man dagligen offrade till Gud. Petrus och Johannes och alla de första lärjungarna var ju judar. Så eftermiddagsbönen, det var ju en del av deras gamla vanliga religiösa dagsrutin. Och notera det, för det är faktiskt ganska intressant. Petrus och Johannes står mitt i centrum för något helt nytt som händer. Någonting riktigt dramatiskt som profeterna sedan gammalt har lovat skulle hända. Då det gamla skulle vara förbi och Guds nya andliga tidsålder skulle börja. Och vad gör de? De fortsätter i samma religiösa tradition som de och de andra judarna i Jerusalem alltid gjort. Nåväl. När de nu gör det så kommer det kring människor och bär en lam man som de alltid brukar sätta vid porten lagom tills alla ska dit. Så redan i de två första verserna så får vi alltså förstå här att hela den här situationen är något av det mest rutinmässiga som man kan tänka sig. Idag är en dag som vilken som helst. Både för Petrus och Johannes och för den här mannen. Uppenbarligen förblir det ju inte så. Petrus säger till mannen att han ska ställa sig upp och i Jesu Kristi namn, och han gör det. Och det blir full kalabalik. Mannen kan knappt tro sina ögon, förståeligt nog. Och han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Och alla i stan som har kommit dit för att be är ju förstås störda av den här skräniga snubben som hoppar omkring. Tills de inser att det där är ju han som inte kan hoppa omkring. Vad i hela friden är det som händer? Och nu följer ett långt stycke. Hela vägen härifrån början av kapitel 3 till mitten, slutet av kapitel 4 som var den här andra texten vi läste. Där allting kretsar kring den här lame mannen. Först tar Petrus till orda och förklarar för den här upphetsade massan att det här var inte vi som gjorde. Det här var samma Gud som vi alltid har tillbett sedan Abrahams tid och vars Messias, Jesus, ni här var med och dömde till döden, men som nu vill förlåta och välsigna er. Så allt det här blir ett tillfälle då evangeliet förkunnas, så att 3000 Jesus troende vid dagens slut har blivit 5000. Men mitt i allt detta blir Petrus och Johannes överrumplade av prästerna, tempelkommendanter och saddukeerna som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda, som det står här i kapitel 4, vers 2. De ställs till svars inför stora rådet. Det är samma råd som dömde Jesus till döden. Där Petrus förkunnar än en gång den uppståndne Kristus. Den här gången får han inget gehör däremot, utan de får en varning att sluta med det de håller på med. Men efter det blir de frisläppta, eftersom rådets medlemmar inte vill få folket emot sig. Och de kunde ju se att alla prisade Gud för vad som skett. Så mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal. Och det är sista gången som den här lamamannen nämns. Efter det så kommer vi till den här andra texten som vi läste. Då lärjungarna ber om frimodighet och fler helanden och återigen blir fyllda av helande. Och det finns otroligt mycket här som jag skulle vilja prata om. Men tiden räcker inte till. Vi skulle kunna prata om hur den här helande mannen springer in i templet och prisar Gud så att Jesu ord i Lukas evangeliet 19 uppfylls. Att templet ska vara ett bönens hus. Hur Gud därmed har låtit sitt rike förverkligas i den här mannen. Det rike som utåt sett visserligen kan komma genom mirakulösa helanden, men som i grund och botten är kärlekens rike. Så att det ännu större miraklet här är att en människa i sitt inre har fått ta emot Guds kärlek och blivit fri att svara med samma kärlek tillbaka. Och så blir den del av hela skapelsens fullbordan. Vi skulle kunna fokusera på hur den här texten samspelar med berättelsen om Israels uttåg ur Egypten. Vi lyckas göra en poäng av att han har varit lam i 40 år, den här mannen, innan han blev helad. Precis som Israel vandrat genom öknen i 40 år innan de fick ta del av Guds utlovade land. Och hur hela den här texten med Petrus predikan i centrum målar upp en kontrast mellan det sanna Israel som prisar Gud för det som skett och det falska Israel som är stora rådet här. Som bryr sig mer om sin egen status och ordning än om Guds förvandlade godhet. Vi skulle till och med kunna poängtera att det egentligen inte står här i kapitel 4 och vers 2 att apostlarna förkunnar uppståndelsen från de döda med hänvisning till Jesus. Utan att det ordagrant faktiskt står att de gör det i Jesus. Och så begrundar det allra djupaste mysteriet av alla. Att evangeliet inte bara är vår förkunnelse om Kristus, utan Kristi eget utgivande av sig själv i och genom oss. Detta mysterium som Paulus talar om, att vi genom anden är Kristi kropp. Med allt det fantastiska och allvarliga som det innebär för vår gemensamma självförståelse här idag. Allt det här skulle vi kunna begrunda genom den här texten. Men det får räcka med de sakerna för nu. För jag vill ta fasta på en enda sak i synnerhet idag. Och det är detta. Att vänta på det oväntade. Resten får vi skjuta åt sidan så länge. Och jag vill direkt påpeka innan jag säger någonting mer att jag har inte sagt att förvänta sig det oväntade. Det är en fras som egentligen är ganska tramsig. Utan just att vänta på det oväntade. Så, som jag påpekade tidigare. När vi börjar läsa kapitel 3 så får vi höra att Petrus och Johannes är full färd att göra det de alltid har gjort. De följer sina gamla traditionella rutiner. Och det är två ord som jag tror att vi i frikyrkan ofta får föra sig dåliga ord. Och de går till templet för den sedvanliga bönesamlingen. Som förmodligen här är ganska liturgisk och uppstyrd. Och samtidigt så vet ju vi, som har läst kapitel 2 förra veckan, att anden precis har utgjutits. Och att en massa nya saker har börjat hända. Är det inte det som apostlagärningarna handlar om? Borde inte apostlarna egentligen här anamma sin frihet, springa runt och utföra mirakler och be fritt utan alla dessa gamla traditioner? Ja, det kan man ju tycka. Apostlarna tyckte uppenbarligen inte det. Och allt genom apostlagärningarnas berättelse så kan vi visserligen se De ber fria löner. Inte minst den här texten vi läste här i kapitel 4 är ett exempel på det. Men vi ser faktiskt också hur de håller kvar vid det gamla. I fasta böneformer i templet, i synagogor och även på egen hand. Det finns ingen motsättning här mellan tradition och andlig frihet. Och anledningen till det är faktiskt ganska enkel. Att be handlar inte om att jag ger uttryck för min brinnande hängivenhet till Gud. Att be handlar om att söka sig nära den Gud som är kärlek. Eller annorlunda uttryckt, att bulta på dörren till Guds rike. Hade det varit det förstnämnda, då, visst, då hade bönen kanske behövt vara spontan för att vara genuin, precis som de bubblande känslorna som den bygger på. Men bön är mer att betrakta som ett äktenskap. För det mesta går det på vardaglig rutin. Och det är precis där som kärleken bor. Det kan finnas stunder då, då känslorna bubblar upp. Stunder av överraskningar, av spontanitet. Och det kan vara ett vackert tecken på att kärleken är levande. Men det är precis vad det är, ett tecken. Inte grunden. Grunden är den stadiga trofastheten. Såväl i det nya som händer, som i det gamla, rutinmässiga och vanliga. Men samtidigt är det ju faktiskt just ett sånt här tecken som vi får se här. När Petrus och Johannes är på väg till bönen, då bryter Gud oväntat in. De går igenom samma port som de alltid brukar. De går förbi samma lame man som de alltid brukar gå förbi vid den här tiden. Men idag får Petrus ett infall. Mitt i den här vardagslunken att tilltala mannen. Och allt han egentligen gör är att säga till mannen att ställa sig upp. Och i vanliga fall så hade ju något sånt varit ganska okänsligt och dumt, kan man tycka. Han kan ju faktiskt inte ställa sig upp. Men det är ju precis som Petrus påpekar, folket där, när det blir kalabaliksen, att det inte är vi som har gjort det här. Det är Gud som har gjort det här. Petrus springer inte runt och försöker hitta tillfällen att använda några magiska ord eller superkrafter som han har. Att döma av hur Petrus är i evangelierna så är det inte så troligt att han ens har en plan här. Han väntar trofast på Gud och följer under tiden det mönster som han har lärt sig. Och i slutet av hela den här episoden som vi läser om, när lärjungarna släpps fria och står i rådet, då vänder de sig alla till Gud igen. Och ber honom att ge dem frimodighet att fortsätta. Att han ska sträcka ut sin hand och bota de sjuka. Låta tecken och under ske genom sin helige tjänare Jesu namn. För alla de där sakerna är det som Gud gör. Allt lärjungarna kan göra, allt vi kan göra, är att vara lyhörda och trofasta i det de tagit emot. Och vänta på Gud. Men än mer än lärjungarna. Låt oss se till den här lame mannen. Vad betyder det för honom att vänta på det oväntade? Med lärjungarna så kan vi ju ändå tänka oss att deras väntan även involverar någon slags förväntan. Men här möter vi något annat. Vi får veta att den här mannen har satts vid porten varje dag i många, många år. När Petrus och Johannes kommer förbi, så ber han om pengar, precis som han förmodligen gör med alla som kommer förbi. Också en gammal rutin som han lever i, om han inte ser något livgivande. Och vi förstår att han inte ens tittar upp. För Petrus måste säga till honom, se på oss. Den här mannen visar inga som helst tecken på att förvänta sig någonting av det här mötet. Förutom kanske några små slantar. Varför skulle det här mötet vara någonting annat än det han har upplevt dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år? Och som han utan tvekan kommer uppleva igen imorgon. Varför skulle han tro något annat? Åratal av erfarenhet ljuger inte. Och visst, han var jude precis som apostlarna. Men faktum är att vi får inte veta någonting om hans personliga tro. Har han något hopp på Gud? Bär han på någon visshet att Gud är barmhärtig och god, och väntar han på en dag då Gud ska hela honom? Så kanske vi kan tänka, eller förvänta oss att han borde tänka. Som sagt, vi har ju precis läst om lärjungarnas pingsterfarenhet. Vi kommer till den här texten och vet att anden kommit i förra kapitlet. Det händer alla möjliga saker och folk blir helade. Men den här lame mannen, han har inte läst apostlagärningarna kapitel 2. Han vet förmodligen ingenting om de här sakerna. Och det här är viktigt för oss att förstå. Vi läser om allt det här i en färdig bibel, som ett färdigt paket av händelser i det förflutna. Men där och då ligger det här som ska hända i en framtid som den här mannen ännu inte känner till. Och även om den här mannen nu var en from man, om han trots allt faktiskt bad dagligen, hoppades på Gud, mot förmodan väntade på ett mirakel, då måste vi också komma ihåg att det han hittills har upplevt är 40 år av obesvarade böner. 40 år av att Gud inte verkar bry sig. Som sagt, åratal av erfarenhet ljuger inte. Till det ögonblick då erfarenheten plötsligt tar fel. För det är ju faktiskt först när Gud har brutit in i vår tillvaro som vi ens kan förstå att han hade tänkt göra det. Först när den okända framtiden har kommit och blivit en del av det förflutna, så kan vi överhuvudtaget se vad det var den bar med sig. Innan dess kan vi tro hur mycket vi vill att vi vet vad framtiden kommer innehålla. Men vi gör inte det. Om inte annat så borde vi väl ha lärt oss det av den här senaste åren. Jag visste knappast att det skulle komma en pandemi förrän det kom en pandemi. Jag visste knappast att det skulle bli krig i Ukraina förrän det blev det. Och jag vet knappast om dagen imorgon faktiskt blir ännu en dag som jag har förväntat mig. Eller om det blir en dag då jag blir överraskad eller mitt liv till och med att gå ner. Till det bättre eller till det sämre. Vem vet på vilket sätt? För det är precis som 1800-talsfilosofen Søren Kierkegaard uttryckte det. Livet kan bara förstås baklänges. Men det måste levas framlänges. Och med allt det här nu sagt så är det egentligen två saker som jag vill lyfta fram ur den här texten för oss idag. Först och främst, låt oss likt apostlarna vara ihärdiga i i bön, även när inget verkar hända. Även när vi får lida, låt oss vara ihärdiga i vårt lidande, för det kommer inte verka hända någonting förrän det faktiskt händer. Och du vet inte när det händer. Det enda du kan göra är att alltid söka Gud, han som är ditt liv, ditt ursprung och mål. Densamme igår, idag och imorgon, när allt annat förändras och förgås. Och med det sagt så kan det väl mycket väl finnas något gott i att ta vara på gamla fasta, rutinmässiga bönetider och liturgiska former som kan hjälpa oss att häva ut. Här är kyrkans historia full av skatter att upptäcka. För det andra, Gud är samtidigt inte beroende av att du är ihärdig i bön för att kunna gripa in. Det är den levande Guden som förändrar liv, inte din tro och inte dina böner. Vi ber för att det är gott, för att det är i bönen som vi kommer nära livets källa. Inte för att livets källa annars är igenkorkad och inte kan nå oss. När bönen är tung och svår, eller om du har dåligt samvete för att du inte ber tillräckligt mycket eller tillräckligt bra eller vad vet jag, förtrösta då på Gud, han som har omsorg om förlamade själar med nedfällda och förväntanslösa blickar. För oavsett om det går dagar, veckor, 40 år eller ännu längre, det är aldrig över. Inte ens när döden kommer är det över. För den vi har att hoppas på är uppståndelsens Gud, som leder alla som tror, det sanna Israel, från dödens rike till livets land. Kristus, livet självt, som är högre än mitt högsta och mer inre än mitt innersta, som Augustinus uttryckte det. Vars härlighet väntar att få uppenbaras mitt ibland oss. Den vi hoppas på är den ostoppbara kärlekens ande, som röjer undan allt som kan tänkas stå i vägen för Guds avsikter att förverkliga sitt rike i oss och till slut föra var och en av oss jublande in i templets allra heligaste. Så, låt oss därför alla vara ihärdiga i väntan på det oväntade. Och ytterst sett på den dag som kommer, vi vet inte när, då endast kärleken ska bestå och Gud ska vara allt i alla. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.